Vi tackar dig, Irma, för det du delade med oss ifrån ditt liv, en liten, liten bit. Och det är så gott att vi får vara olika, men ändå tillhör vi samma familj, tillhör Guds familj. Och vi är olika, och vi har olika gåvor. Det var intressant att få höra lite grann, och det skulle säkert vara väldigt intressant att få höra mer utav din berättelse också. Tack så jättemycket. Och innan jag talar så har jag också haft en önskesång idag. Och vi ska få höra här nu. Utav systrarna. Eller? Alla får sjunga med om de vill. Ja, det är den. Det är väl en sån här sång som man sjunger vid vissa tillfällen. Men jag tycker att den här sången passar till alla tillfällen. Ja. Åh, vad du
finns med på det här lösbladet som vi har fått. Nu är försoningsdagen.
Finns den med där?
Ja.
Och lösbladet. Ja, nu är försoningsdagen. Tack Mary. Du har en underbar gåva att tjäna. Gud är god.
Thank you.
så mycket. När jag lyssnar på de här gamla texterna så tänker jag, man kan inte låta bli att tänka att dessa kristna som skrev de här texterna, de levde i ordet, eller hur? Alltså det är ju en hel berättelse om Guds ord, om försoningen och vad Jesus har gjort på Golgata. Det är underbart de här med de här gamla sångerna och texterna. Det är fantastiskt. Man förstår att dessa människor hade verkligen mött frälsaren och mött Jesus. Ja, jag tänkte på det Irma när du berättade. Kommer jag tänka på att när jag var liten flicka så hade jag en brevvän utanför Vasa. Hon heter Bernella Östman. Och jag vet inte vart hon tog vägen, men det skulle ha varit väldigt roligt att höra om hon finns här eller om hon är hemma hos Jesus. Vi hade brevväxling, hon och jag. Vi var ju inte gamla. Men vi talade mest om Jesus i breven. Faktiskt. Det var en härlig tid. Jag tror att jag någonstans har breven kvar. Mm. Ja, vi har varit inne i en period nu som vi har talat om Abrahams förbund. Och jag har försökt undervisa så gott jag har kunnat. Och ju mera man tränger in i ordet, desto mer öppnar det upp sig. Och det här ämnet är oerhört stort. Och jag började förstå när jag gick in i detta att vi måste börja från begynnelsen. Så vi började med Jesus. Och det är ju faktiskt så att Jesus, som i sin preexistens, som vi säger, och som Kristus, han fanns ju redan med ifrån begynnelsen. Och han är ju med redan ifrån första versen i gamla testamentet. Och han säger själv att jag är begynnelsen. Och när vi läser i första Mosebok, den första versen där, så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och vi förstår därav då att där var Jesus med. Som en av gudomspersonerna. Och vi har studerat det där lite. Och när vi började titta på vem Jesus är i gamla förbundet, i gamla testamentet, då blir det ju så stort. Och då infinner sig något av en helig gudsfruktan. Därför att då börjar man förstå, lite som också Irma var inne på, man måste gå bakåt i tiden kanske ibland för att förstå samtiden. För att förstå vad det är som händer nu. Och jag tror att vi som Guds folk behöver börja läsa gamla testamentet. Därför att Jesus har ju varit med hela vägen. Och vi kan ju läsa bara några verser. Det blir lite repetition här i början för dig som har hört det innan. Det står i, jag ska byta glasögon. Klarar det inte annars. I Johannes evangeliet vers 1 i första kapitlet. Kan vi börja? Så står det: i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, står det. Och vi förstår av texten att det handlar om Jesus Kristus. Och om vi fortsätter att titta i Johannes 5 och 39 så kan man se där vad Jesus säger till judarna. Han var ju själv född av en judisk mor, kom från en judisk familj. Nu hade de här judarna lite svårt att tro att han var Messias, som man argumenterade väldigt ofta med honom. Men i Johannes 5:39 så står det: ni forskar i skrifterna, säger Jesus, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, säger Jesus. Och lite längre ner så står det också i vers 46: om ni trodde Mose skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit. Men tror ni inte hans skrifter Hur ska ni då kunna tro mina ord, säger Jesus. Så Mose skrev om Jesus och det som skulle ske profetiskt i framtiden. Och när vi då tittar på Lukas också, ett par verser där. Det är Lukas, det 24 kapitlet ska vi titta på. Och vers 25. Det är Emmausvandrarna på vägen där som går med Jesus. Och det har hänt att de hade korsfäst Jesus och det har hänt saker. Och de var väldigt upprivna, men de förstod inte vem det var de vandrade tillsammans med. Lukas 24, 25. Han sa till dem, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Alltså i hela Bibeln. Och Bibeln på den tiden, det var gamla testamentet. Och det man hade hört talas om mycket, det var ju det att ni får ha överseende med att jag byter glasögon lite, för jag klarar inte det här annars. Man hade ju hört väldigt mycket om Messias som skulle komma. Och redan har vi undervisat om tidigare i första Mosebok. Så lovar Gud sända en frälsare till världen. Därför att Adam, den första människan, föll i synd. Och på så sätt så föll hela människosläktet i synd. Och då lovade Gud redan där i början att det skulle komma någon som skulle frälsa världen. Och om man läser om det i Romarbrevet kan man läsa om Adam och Kristus där. Vi ser här att människosläktet hade fastnat i ett tillstånd av synd och död. Och det gick igen hos alla människor. Det var som en cirkel som bara snurrade runt. Men Gud hade en plan A, har jag talat om tidigare också. Som skulle bli till välsignelse för alla jordens folk. Plan A var att återlösa människosläktet från det här stora dilemmat. Som man hade hamnat i synd och i död. Så han beslutar sig där för att välja ut en person. Och kallar en person som heter Abraham. Han var varken jude eller hedning. Det fanns ännu ingen åtskillnad av folket. Ingen nationalitet eller land i den bemärkelsen. Abraham kallas av Gud för ett uppdrag. Han blir ett redskap för Herren. Vi kan läsa det. Vi kan läsa det bibelordet i första Mosebok kapitel 12. Kan vi läsa det, har vi gjort förut. Byter jag glasögon igen. Och rubriken står Gud kallar Abraham. Första Mosebok 12:1. Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham fick ett nytt namn. Gud kallade honom Abraham och det betyder fader till många folk. Och han fick många barn, bland annat Ismael som blev ett stort folk, ett stort arabiskt folk. Men Isak var löftessonen och därifrån kom Jakob som fick 12 söner varav Judas stam var en och därifrån utgick det judiska folket. Och vad var nu då uppdraget som Abraham hade fått? Jo, de skulle bli ett folk som skulle ge till världen. Guds ord. Man skulle bevara ordet. Och man skulle ge ordet till världen. Och man skulle också ge dem något mycket viktigt. Och det var vår frälsare, Messias, Herren Jesus Kristus, som vi säger. Det var de stora primära uppgifterna som de hade fått. Guds son Messias, Jesus Kristus. Han skulle frälsa världen och han skulle ge liv för alla människor. Och han skulle återlösa dem från synden. Paulus säger på ett ställe i Bibeln att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och så skulle Jesus försona alla med Adam i himmelen. Det var löftet till Abraham som ligger till grund för hela frälsningsverket. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Så när vi tittar på det här förbundet och löftena som Gud ingår med Abraham, så ligger det faktiskt till grund för övriga förbund i Bibeln. Abrahams förbundet är det viktigaste och därifrån utgår allt. Och det började i begynnelsen och det kommer att vara så ända tills den dagen när vi får möta vår Herre och Konung och komma hem till honom. Så hela Bibeln handlar om detta frälsningsverk, alltså om Jesus Kristus. Och den som utesluter Jesus ifrån någon form av förkunnelse, han är farligt illa ute. För allting i den här boken handlar om Guds enfödde son. Han är frälsaren, han är Messias. Han var judarnas Messias och det är han än idag. Men han är också vår Kristus, vår Messias. Och genom tron så blev Abraham rättfärdig. Han kallas också trons fader i Bibeln. Abrahams förbund var ett förbund utan villkor. Gud instiftade ett ensidigt förbund med Abraham. Gud lovade att hålla sin del, men han la inte på Abraham svåra uppgifter. Utan Abraham skulle vara den med sitt folk, det kommande folket, som skulle föra ut detta ordet till världen. Och Jesus Kristus, vår frälsare. Däremot, Moses och Sinai förbundet, det var villkorat. Lagen, det var villkorat. Det är betingat av folkets lydnad. Och det var så, det kan vi se när vi läser i Gamla testamentet i synnerhet, att när folket var lydiga, då blev de välsignade. Gud var med dem. Men när de gick på villovägar, då angrep fiende folket dem både här och där. Och de vann segrar över Israels folk. Och där i kommer detta med välsignelsen och förbannelsen som vi har läst om. Och det vittnar ju faktiskt hela Gamla testamentet om. Men Gud själv, som är så full av kärlek, det står att han älskade sitt utvalda folk. Att han älskade dem så mycket att han hade beslutat sig för att han skulle sända sin son. Att ta vårt straff på sig. Han lovade med en ed, Gud alltså, att aldrig svika sin del av förbundet. Detta var förbundet till Abraham vi talar om nu. Och då är det här uppdraget nu som det judiska folket fick, så måste vi ju ändå förstå att de var människor som vi. De felade ibland. De var varken bättre eller sämre, säger en judisk man som fick möta Jesus när han var 21 år gammal. Han heter Martel. Och han vittnar om detta på sina kanaler. Och det är hur intressant som helst att höra när någon som har vuxit upp under judiska förhållanden, och hans släkt var judar på båda sidor, i många hundra år bakåt i tiden. Han växte upp i Östeuropa och de emigrerade så småningom till USA för att finna friheten. För i Europa var de så pass förföljda. Och i synnerhet ifrån de institutionella kyrkorna. Och det var så, de trodde då att det var de kristna. Men han säger själv, det var inte de verkligt kristna. För de hade älskat oss. Utan det här var, ja, folk som gick till kyrkan av tradition kan man säga då. Som kanske inte hade mött Messias Jesus. Men det vilade ett oerhört ansvar över det judiska folket. De skulle fullfölja uppdraget att föra fram Messias och att bevara ordet. Och det var ingen lätt uppgift, det har vi förstått. Och gång på gång så kom Bibelns profeter och varnade folket, varnade kungarna. Och den kung som höll sig till profetens varning, för honom gick det väl. Och för dem som inte lyssnade så kom det in sorg och bedrövelse bland Israels folk. Men Herren som sagt var vakar över sitt löfte till Abraham. Och vi kan ta som exempel Egypten. När alla gossebarn skulle dränkas. Vad gjorde Gud istället när han ledde Mose ut ur Egypten och de skulle gå genom Röda havet? Han dränkte hela Egyptens armé i vatten. Där ser du liksom lite av Guds handlande, hur det kan bli. Gud är alltid, alltid trofast. Det ser vi än idag. Han är alltid trofast. Och vi har sjungit den sången här. Gud är trofast. Han har så många gånger vänt sig bort. I vrede har han vänt sig bort. Men så har någon bett och ropat till Gud om nåd. Och han har visat sig vara full av nåd och kärlek och barmhärtighet. Vi vet att han vid flera tillfällen ville förgöra Israels folk. För att de föll i synd. Bland annat när man hade gjort den här berömda guldkalven. Men Gud lyssnade på Moses bön. Även om vi inte är förtjänta av det vi heller idag, så lyssnar han till vår bön. Det är en sådan underbar Gud vi har. Och det står på ett ställe att ty så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son. För att vi som tror på honom, vi ska få räddning och frid. Och vi ska få evigt liv, säger Guds ord. Om vi läser nu i Matteus 5 och 17. Där igen. Det är så intressant när man börjar se hur det hänger ihop. Du ser hela tiden om du läser i gamla testamentet. Så ser du alltid en bekräftelse i det nya och tvärtom. Och när apostlarna och Jesus själv förkunnade för folket. Så refererar de ofta till det som har sagts i det gamla förbundet. Matteus 5 och 17, det är Jesus som talar. Tro inte att jag har kommit, förra gången var vi inne på det nya förbundet, ska jag säga, för dig som inte har hört det. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår. Skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Förrän allt har skett. Och när Jesus talar om lagen eller profeterna så är det ett uttryck för allt som står i det gamla testamentet. Och när det står fullborda, så ska vi tänka på att när gamla testamentet pekar framåt på Kristus, så är Jesus uppfyllelsen. Messias är uppfyllelsen av det som lagen och profeterna har talat om. Och förrän allt har skett, säger Jesus. Och det menas med det att allt som är profeterat om i Mose lag, Guds syfte med historien. Vi kan komma tillbaka till det och läsa några ställen i bibelställen om det också. I löftena till Abraham så låg det största löftet om det nya förbundet i Kristus. Somliga kunde ju inte tro att Jesus var Messias när han kom. Det står ju på ett ställe att han kom till sitt eget, men de ville inte ta emot honom. Och här handlar det då om att tro som Abraham gjorde. Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och Abraham såg framåt mot Kristus. Och det står på ett ställe, Jesus själv säger att han blev glad, han gladde sig, står det, Abraham, när han såg Jesu dag. Så Abraham såg i anden framåt till det stora löftet till Abraham. Det var nämligen Jesus Kristus själv. Och det här innefattar också en sanning, och det är att det finns ingen frälsning utanför Jesus. I inget annat namn finns det frälsning. Jesus var född av en judisk mor i en judisk miljö i enlighet med skriften. Apostlarna och de som tagit emot och skrivit ner ordet var i huvudsak judar. Gamla testamentet, som jag sa, börjar med jag är begynnelsen, i begynnelsen. Och sen kommer vi till något som jag reagerade över och som jag sedan har lyssnat till så fantastiska vittnesbörd om. Och det är Matteus 1:1. Det är Jesus släkttavla. Så när man då har läst gamla testamentet och det judiska folket kan ha väldigt svårt med att tro på att Jesus är Messias. Och bland annat den här mannen, Mottrell Ballstone, som jag pratar om. Han blev ju varnad som ung grabb av sina förfäder att inte röra vid Nya Testamentet. De hade någon sån här ordspråk. Att om du rör vid det så kommer dina händer att bli brända om du tar i det. Så de vågade inte ta. De hade överhuvudtaget inget nytt testament. Men de vågade inte tänka tanken. Och de sa det att Nya Testamentet, på grund av den förföljelse de hade varit utsatta för, Nya Testamentet, det är boken om hur man förföljer det judiska folket. Så det var ju inte tal om att man skulle försöka få tag på Nya Testamentet. Men han växte upp i New York. Och han hade i judiska kvarter där. Och han hade många judiska vänner. De allra flesta var ju det. Och i ungdomen där så sökte de ju, som man har gjort överallt i denna världen, i olika religioner och olika tider. Och här sökte man ju då Hare Krishna och ja, men det var ju allt möjligt. Så, va? Och, så han följde med några vänner till någon sån här tillställning någonstans. Och där sa de det att om du klär dig i ett vitt, långt, ja, linne liksom. Det skulle vara som en klädnad av, helt vit skulle han vara i alla fall. Och rakar håret och du vänder dig mot Indien och du ber på sanskrit eller vad det heter. Och så kommer du att få möta universums gud. Nej, tänkte han där. Nej, det var nog inget för honom. Så då pratade han med sina judiska kompisar och några gick ju bland de här högsta rabbinerna i New York och lärde sig också mycket inom judendomen, ortodoxa judar. Och så han följde med dit, och när han kom dit så sa de, om du klär dig helt i svart och du låter håret växa ut och korkskruvar och allt vad det var, och så vänder du dig mot Jerusalem och så ska du bocka dig så här när du ber, och du skulle göra si och du skulle göra så, och du fick inte äta den sortens mat, det skulle vara koshermat då, och bland de andra där borta, Hare Krishna, skulle alla vara vegetarianer. Så tänkte han så här, nej, om nu Gud finns och han är så stor, då måste han väl kunna lyssna på mig när jag talat med honom. Jag är ju som jag är, oavsett vad jag har för kläder på mig eller hur jag är, så måste jag ändå kunna få komma till Gud. Så han började söka efter Nya Testamentets Jesus. Och han vågade inte göra det bland sina vänner. Men han gick till biblioteket och där lånade han en kristen bibel då, med Nya Testamentet. Och så tänkte han var ju med rädsla nästan innan han slog upp det här. Hur ska det här bli? Så började han att läsa i Matteus 1 och 1. Och tänk att han nu bara hade vuxit upp i en helt judisk miljö. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Messias, stod det i den bibeln. Davids son och Abrahams son. Vänta lite här, tänkte han. Det här är ju tre judar. Men det här var ju intressant, tyckte han. Och så började han ju läsa släkttavlan. Och så fortsatte han att läsa. Och då hände det någonting med. Då började han förstå denna stora hemlighet. Att boken handlar om Messias. Att inte de hade sett det. Att de inte visste det. Hans kompisar. Men han kom till en församling. Där det var många judar som hade blivit troende. Och trodde på Jesus. Och kom med där. Och senare så blev han föreståndare för någon stor kyrka. Någon messiansk kyrka i New York. Och så vidare. Och nu har han väldigt intressanta program på nätet. Som man kan lyssna till. Och han har en väldigt fin hållning. Till skriften och till sanningen. Och han älskar Jesus. Så kan det vara. Så där börjar berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Jag sa att alla förbund i Bibeln vilar på detta starka förbundet som Gud har ingått med Abraham. Jesus är ju löftet till judarna om Messias och till jordens alla folk, jordens alla familjer har vi läst om här. Och jag tycker vi kan läsa lite grann nu ifrån Bibeln här och se. Vi tycker ju om i den här församlingen att läsa från Bibeln, för att det är ju Guds ord som talar till oss och Guds ord kan vi ha med oss. Guds ord är levande. Och när vi börjar tränga in i skriften, det är då det börjar hända saker. Det är då vi börjar se och förstå Guds uppenbarelse i ordet. Så vi kan väl läsa några verser här nu, från några ställen här. Får vi se var vi landar innan jag slutar. Romarbrevet är skrivet här. Vi kan läsa från Romarbrevet, det första kapitlet. Vi kan läsa från vers 1 där. Paulus var ju en mycket lärd man. Han var ju farisé och han hade ju vuxit upp med skrifterna och kunde det mesta faktiskt. Var ju väldigt skicklig som en ung man och väldigt hängiven. Sin uppgift som farisé. Men han fick ju möta Jesus på vägen till Damaskus. Och fick verkligen en uppenbarelse i vem Jesus är. Men han var ju jude också, Paulus. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium, som Gud har lovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från de döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre. Genom honom har vi fått nåd och apostelämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. Och så läser vi vers 16 när Paulus skriver: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Och om vi fortsätter att läsa lite. Så, nu, vi kan inte läsa allt, men här talar Paulus om Guds dom. Först över hedningarna. Sen kommer också, står det också som rubrik att också juden står under Guds dom. Och vi kan läsa nu vad Paulus skriver här. Nu kommer vi till de här tanken om omskärelse som var ju förbundstecknet med Abraham. Men nu har ju förra gången talat om ett nytt förbund och omskärelsen i hjärtat. Att det är det inre hjärtats omskärelse som gäller i det nya förbundet. Och nu säger Paulus i vers 28 kapitel 2. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden. Och inte genom bokstaven, säger Paulus här. Och vi ska läsa, fortsätta läsa några verser här också. I Romarbrevet 3 kapitlet så säger Paulus. Ni får tänka på att han själv var jude. Vilket företräde har då judarna? Han vill få ordning på det här. Vad är det Jesus har åstadkommit? Och Jesus är Guds son, född i en judisk miljö. Men han vill få folket att förstå vad det handlar om nu i det nya förbundet. Vilket företräde har då judarna? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Så är det ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. Men vad betyder de somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig, säger Paulus, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, säger han. Och så fortsätter vi vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Det är Paulus som resonerar här. Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker, alltså både judar och icke-judar kan man säga, för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe, säger han, och sina tungor använder de till svek, huggormsgifter bakom deras läppar. Och så vidare läser han där. Och i vers 20, ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Redan där vittnade lagen och profeterna i det gamla förbundet om detta. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. De står rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Ja, vi skulle kunna läsa allt detta. Men vi kan läsa från vers 28 också där då. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro. Utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en. Han som förklarar den omskurna rättfärdig av tro och den oomskurna genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tro? Nej, inte alls, säger Paulus. Vi upprätthåller lagen. Och så några verser till. Vi har ju haft lite bibelstudier här nu ett antal gånger. Och det blir lite bibelstudier idag också. Romarbrevet 4. Så kan vi läsa vers 3. Ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Och vers 10. När blev den tillräknad honom? Sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Han tog emot omskärelsens tecken som bekräftelse på rättfärdigheten genom tron. Och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror. Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till omskurna. Till sådana som inte endast hör till de omskurna. Utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det är där du och jag ska vandra. I spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. För Abraham är också vår fader, trons fader. Och när vi går i de spåren, då följer vi Abrahams tro. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Abraham trodde Gud. Han visste att det Gud hade lovat att det skulle han hålla. Ja. Står det i vers 16 också där. Därför heter det av tro för att det skulle vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som tillhör lagens folk. Utan också för dem som har Abrahams tro. Han som är allas vår fader. Och Paulus säger i Romarbrevet 6 och 14. Synden ska inte vara herre över er. Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Så när man, jag tror vi behöver lära oss och se lite mera. Vad säger Bibeln egentligen i de här frågorna? Och han berättar, den här mannen, Matral, att i de församlingarna som han verkar i och som han har förestått så uppstår det många gånger många frågetecken. Och det finns en rörelse som kallas Hebrew Roots. Och därför så finns det väldigt många uppfattningar, olika tro och olika åsikter om vad ordet säger. Och där talar man mycket om att även om i vissa grenar, Hebrew Roots, och det är ju en rörelse. Så även om du har mött Jesus och blivit troende och frälst, så måste du hålla Mose lag. Och det där brottas de mycket med. För Bibeln undervisar om något helt annat. Och han säger att det har varit svårt. För han säger att det är så tråkigt och så synd att höra det här. Och det är en sorg i hjärtat på mig, säger han. När kristna tror att de är andra klassens medborgare. Nu vill jag poängtera att det är inte jag som säger det. Utan det är en jude som säger det. Israel. Han säger att de som är hedningar. Och det där har man ju förstått att det finns människor som brottas med detta. De kommer till honom och de säger att vi söker bland våra förfäder i släkttavlen om vi kan hitta någon som var jude. Så att vi också får tillhöra det här välsignade folket, säger man. Va? Och då säger han det att det är så sorgligt. För i Kristus så är vi alla ett. Nu är det inte längre någon jude eller grek. Utan nu är vi alla ett. Och de här ser sig ibland som säger han, andra klassens medborgare. Och de söker och söker för att få komma in i det judiska trädet på något sätt. Men vi är ju redan inympade där genom Jesus Kristus. Vi är ju det. Varför är vi inympade i olivträdet, det judiska olivträdet? Jo, därför att vi har Abrahams tro. Det har vi nu läst om. Vi är ett folk. Gud har inte två folk. Gud har ett folk. Och det folket är i Jesus Kristus. I honom har vi allt. Vi äger inget i oss själva. Tillhör du Jesus så är du också ett med det judiska folket. Jag tror att det är bra att man reder ut det här, för jag tror att vi har rörelser också i Sverige där man kämpar om någonting som egentligen redan är givet i vår Herre och Frälsare. Tänk, han var ju jude själv i sin mänskliga härkomst. Maria, hans mor, var en judisk flicka. Jag menar, vi behöver inte kämpa, för löftet fanns redan ifrån begynnelsen. Vi vet ju det och vi kan läsa om det. Jag ska läsa några texter till om ni orkar. Jag ska läsa från Galaterbrevet. Galaterbrevet är ju ett sånt brev där Paulus verkligen förklarar vad vi har i Abraham och vad vi har i Jesus. Vi läser lite grann ifrån Galaterbrevet 3 och vers 6. Från vers 6. Galaterbrevet 3 från vers 6. Det står alltså om Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Alltså vi tillhör också samma släkte, förstår ni? Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Jag också följer också en annan kanal på YouTube och på nätet som heter One for Israel. Och där också blir man så oerhört välsignad. För de säger ofta där, alltså att det finns folk som utnyttjar, det finns rörelser i USA bland annat, som utnyttjar det här bibelordet. Om du inte välsignar Israel så är du förbannad. Och sådana uttryck. Och då ska du skänka pengar till Israel, allt vad du har. Men alltså det här bibelordet kan man inte använda som en magisk formel. Man kan inte ha det och utöva någon slags magi i det ordet. För det fungerar inte så. Absolut inte så, säger de. Och de är också judar, vill jag säga. De säger också att the best way to bless, to be blessed and to bless is with Yeshua, säger de. Alltså det bästa sättet att välsigna Israel på, det är att välsigna dem med Jesus, säger de. Att ge dem evangeliet. De behöver också få möta Jesus och bli frälsta. Vi kan läsa några verser till. Vers 13 där i Galaterbrevet 3. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Alltså den som är i Kristus Jesus är ju en ny skapelse. Vad har hänt då? Vi är ju välsignade i Jesus Kristus. Vi lever inte under förbannelsen längre. Utan i Kristus har vi ju fått välsignelsen. Vers 16 står det. Nu gavs löften åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte åt dina avkomlingar som när man talar om många, utan som när det talas om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus. Och så står det i vers 19. Varför gavs då? När vi kan läsa vers 18. Ty om arvet beror på lagen beror det inte på löftet. Men åt Abraham har Gud gett arvet som ett löfte. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdernas skull. För att gälla tills avkomlingen skulle träda fram. Han som löftet gällde. Och vem var han som löftet gällde? Jo, det var ju Jesus Kristus. Han är ju det stora löftet. Så lagen skulle gälla fram tills dess. Och sen kom uppfyllelsen i Jesus. I Jesus. För nu har han kommit. Och det skulle gälla tills han trädde fram, står det. Han som löftet gällde. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, eller hedning, eller icke-jude. Slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Lyssna nu. Jag kanske inte behöver säga så mycket mer ämne, men om ni hör detta. Om ni nu tillhör honom, Jesus, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar, enligt löftet. Och det här säger han till galatierna. Och jag tror man måste börja reda ut det här. Men vad är det som står egentligen? Vad säger Bibeln i de här frågorna? Så att det inte blir några missförstånd. Och för att vi inte ska tro att vi har någon, ja, vad ska jag säga, någon, att vi ska sitta längre bort. Vi ska inte få sitta med vid borden i himmelen en gång då. När det ska firas bröllopsmåltid. Jag tror att bordet är dukat för oss alla. Ni behöver inte slå upp det, men jag ska säga vad Paulus säger i första Korintherbrevet 9. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar, säger Paulus. Han var ju själv jude. För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen. Hörde du vad han säger? För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen för att vinna de som står under lagen. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. För att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lever i Kristi lag. Paulus lever i Kristi lag. Och han står inte längre under den gamla lagen, säger han. Det finns många sådana bibelställen. Och Hebreerbrevet går djupare in på ämnet. Och... Vi ska avsluta där. Jag fortsätter nästa gång i det här enormt stora ämnet jag har gett mig in på. Är vi nu Guds barn, då tillhör vi honom. Och då är vi också Abrahams avkomlingar. Och Abraham är vår fader också. Och jag kan säga det att om du läser Efesierbrevet i början där. Så kan du också se att allting har förändrats. Fiendskapen är borta. Förhänget, står det om i Hebreerbrevet, det är borta. Jesus har öppnat vägen in i det allra heligaste. För när folket gick upp till templet så fanns det olika förgårdar till templet. Hedningarna kom till den första förgården, men sen stod det en skylt. Nästa dörr fick de inte gå in igenom för det var judarnas förgård. Och där fanns också kvinnornas och männens förgårdar. Det var uppdelat. Men i Kristus Jesus är det inte längre så. Utan nu har vi tillträde. Förlåten har rämnat när Jesus stod på korset för dig och mig. Och Paulus säger i Efesierbrevet, det andra kapitlet, att vi har... Det är öppet ända in i himmelen. Och vi är medborgare, himmelska medborgare. Och vi tillhör Guds familj. Och vi tillhör samma familj som judarna gör. Vi är ett folk i Jesus Kristus. Och det är också gott att veta. Så jag slutar där för den här gången. Och vi fortsätter väl i nästa tillfälle om Herren vill. Jag ska bara också säga en sak till. Om du har möjlighet att titta på One for Israel så gör det. Deras budskap nu är att man tror att nu har evangeliet gått ut över hela jorden snart. Därför att man börjar se så många komma till tro på Jesus som Messias i Israel. För ett antal år sedan så var det bara enstaka kristna i landet. Idag vet man att det är mer än 30 000. Och det finns många församlingar idag i Israel. Så budskapet om Jesus har gått ut över jorden. Och nu når det hem igen. Och nu börjar judarna bli frälsta. Och då tror jag att Jesu Kristi ankomst, återkomst, börjar närma sig. Jag tror verkligen att den tiden vi lever nu som är, som också Irma nämnde, det är en mörk tid. Det är en svår tid. Men då vet vi att dagen nalkas när Jesus kommer tillbaka. För när vi ser nu på Israel på det sättet, då ser vi att de får börja möta sin Messias som är Jesus Kristus. Samma Gud, samma frälsare. Så jag är så tacksam för att höra vittnesbörden om det som sker bland människor. Ja, tack Jesus. Herre, vi tackar dig för din trofasta nåd och kärlek. Jag tackar dig Herre för att hela ditt ord Herre. Och det är utandat av den heliga ande. Jag tackar dig för att du har ett folk. Ett folk. Tillsammans är vi ett folk för dig Gud. Jag tackar dig för att du älskar alla människor. Och det står också att du Jesus gick till Golgata och du dog för oss allesammans. Jag tackar dig Herre för att den stora dagen nu närmar sig. När vi ska få se dig Jesus. Och när vi ska få möta dig Herre. Och vi för alltid ska få vara hos dig Herre. Jag tackar dig Herre. Hjälp oss nu att inte lägga undan vittnesbördet. Utan att våga vara frimodiga i vår tro på dig Jesus. Jag tackar dig Herre för att tron är vår seger. Jag prisar dig Herre för det. Och nu tackar jag dig för Herre. För vad vi ser sker i Israel idag Herre. Att det finns ett folk som tar emot Jesus som sin Messias där. Och att det är så många Herre nu som har fått möta dig. Vi tackar dig Herre för att vi snart ska få möta dig också Herre. På ett underbart sätt Herre. Jesus, tack för ditt dyrbara ord som vi har fått. Och tack för Jesus, tack för frälsningen. Tack Herre för att du har befriat oss ifrån synd och död och förbannelse. Genom ditt dyrbara blod på korset Herre. Vi bara prisar ditt namn Herre, vi ärar dig. Amen, amen, amen. Tack Jesus. Tack för blodet. Tack för blodet. Amen. Ja. Ska jag sluta. En sång på slutet. Så. Behöver du nu hjälp i förbön. Så vill vi också. Be med dig. Och. Det är lite trångt, det kanske är trångt att komma fram. Men behöver du förbön särskilt så kan du räcka upp din hand. Och vi ska be tillsammans. Om den underbara välsignelsen som finns i Jesus Kristus. Tackar dig Herre, vi prisar ditt namn. Vi ärar dig Herre. Har de någon sång här?